Så vet du om du är medberoende. En kompis till oss brukar säga att hon kan bli medberoende till en falukorv. Ett roligt uttryck som det ligger mycket sanning i. En person som har lätt för att fastna i medberoende går liksom igång på att vårda och reda upp i andra människors skit. En författare vi känner har ägnat sitt liv åt att ta hand om män som druckit, knarkat och blivit sjuka i cancer. Medberoendet gör ingen skillnad på kön, som vissa verkar vilja påstå. Inte heller på klass, ålder eller etnicitet. Medberoendet går ofta i arv. Pågår i generation efter generation i en allt mer förtvivlad och destruktiv djävulsdans. Men du kan faktiskt säga stopp och vägra fortsätta dansa med. För att klara det krävs att du tar reda på vad det är du behöver förändra. När du har urskilt dina mönster är det dags att lägga om pusslet. En människa behöver typ 900 upprepningar för att ändra en vana, men sen sitter den där som en smäck. Att ändra sina relationsmönster eller familjemönster är såklart en svårare nöt att knäcka än att till exempel sluta slinka in på McDonald's efter jobbet. Just nu är du kanske förblindad. Vet varken ut eller in. Det är också en början. Jobba på att acceptera det. Som anhörig till en problemperson kan man alltså utveckla olika medberoende beteenden. Det pågår under lång tid och en dag står du där med byxorna nere och undrar vad som hände med alla dina drömmar och mål. Ta det lugnt. Vi hjälper dig att rita om kartan. Först en liten förklaringsmodell över hur det kanske började en gång. B är känslomässigt beroende av drogen. A träffar B och blir känslomässigt medberoende av den personen. A möjliggör för B att hamna djupare ner i beroendeträsket med sin omsorg som vapen. A hamnar som bäst på tredje plats efter B och drogen. B väljer drogen före A. A blir känslomässigt osjälvständig och besatt av tanken på att rädda B från fienden, drogen. B fortsätter att välja drogen före A. A försöker fixa och kontrollera situationen för att stå ut. A plus B hamnar i en destruktiv djävulsdans. Behöver vi säga att det brukar gå så där halvbra att sitta på kammaren och reda ut det virvar som uppstår i osunda kärleksrelationer? Våra erfarenheter säger oss att det är mer eller mindre kaos hela tiden. Vi skulle såklart önska att det fanns lite mer öppenhet i det relationshelvete som många medberoende hamnar i. Vare sig det handlar om medberoende till en käresta eller till en förälder. Till slut blir man bokstavligen sjuk av sitt medberoende. Tro inget annat. Sjukdomsbilden ser olika ut. Sömnsvårigheter, stresssymptom, konstant trötthet, utmattningssyndrom, ångest, håravfall och lunginflammationer är olika åkommor vi har stött på i vårt arbete med medberoende personer. Fysiska och psykiska åkommor är en följd av att leva under långvarig och konstant stress. När vår kompis Anna gick till tv-psykologen Louise Hallin efter att ha lämnat sin dåvarande man beskrev hon livet med en missbrukare på ett träffsäkert sätt. Att leva med en alkoholist är som att leva i ett krigstillstånd. Man lever under total stress och har alltid en flyktplan för att kunna rädda de man älskar. Det säger sig självt att det inte är någon sund miljö att utvecklas i. Varken för dig, dina barn eller din hund för den delen. Nu är det dags att plocka upp smulorna av dina krossade drömmar. Även om begreppet medberoende är spretigt, omdiskuterat och ibland ifrågasatt, så finns det några gemensamma nämnare som för de olika teorierna om vad medberoende egentligen är samman. Medberoende innebär alltid att vi har ett externt fokus. Det vill säga att vi hela tiden fokuserar på andras känslor och sinnesstämningar snarare än på våra egna. Att ha tentaklerna utåt, till exempel gentemot en missbrukande familjemedlem eller på annat sätt dysfunktionell nära relation till den grad att man glömmer sig själv. När den medberoende inte sätter rimliga gränser och anpassar sig för mycket, blir relationen dysfunktionell, vilket leder till en destruktiv cirkel av negativa beteenden. Efter all litteratur vi läst, alla medberoende vi träffat,